Välkommen tillbaka, Anna.
Oh, tack, det känns så bra.
Det känns så bra, jag är verkligen så peppad för att köra igång en ny... Det känns som att vi ska köra en ny termin.
Ja, det känns som en, alltså, du vet, nytt år, nytt oss.
Ja, och ny termin på våran podd känns det så.
Ja.
Det är en ny start.
Det känns verkligen så.
Ja, och nu är jag också så taggad som jag säger, jag vill bara podda varje vecka.
Ja, men jag med.
Ja, men jag vill podda jämt.
Men jag med.
Ja, ah, det är så mysigt.
Ja,
men
jag saknar att umgås med dig.
Ja, med dig!
Ja, fortsätt, säg något mer. Och du är så fin i håret. Och du är en
tack,
babe. Och
tack.
Jag älskar dina nya solglasögon.
Tack!
Och
Prada.
Ja, nej men alltså, jag är så avundsjuk. Kan vi bara prata om dina nya solglasögon?
Ja, jag känner mig jävligt dyr faktiskt.
Nej men alltså.
Alltså jag skulle inte kunna bära en Gucci-väska. För det enda jag skulle gå med den framför ansiktet. Kolla vad jag har. Ja, men
oh, jag älskar.
Vi ska faktiskt ta oss an vårat andra specialavsnitt.
Mm.
Och jag vet att vi nämnde lite snabbt i vårat förra vad det här skulle handla om.
Mm.
Men vi har ju sagt att de här avsnitten ska vara liksom om våra hjärtefrågor.
Mm.
Och din hjärtefråga är ju faktiskt ätstörningar och liksom självbild. Typ, om hur man ser sig själv egentligen.
Exakt.
Hur många idag och framförallt du har haft en väldigt liksom skev bild av dig själv.
Men verkligen, alltså någonting som jag ändå har strugglat med under många år.
Mm. Så den här delen av podden kommer ju handla om ätstörningar, framförallt din resa. Mm.
Ja men precis. Jag tänker att det är viktigt att någonstans dela med sig.
Mm.
För jag tror att många kan känna igen sig och det här är ju tyvärr ett vanligt problem.
Och känns typ som att det blir vanligare och vanligare.
Mm, tyvärr.
Men jag tror också att så här, som du säger, att det är väldigt viktigt att dela med sig av såna här saker. Och framförallt liksom, jag vet inte, förmedlat så här, det är inte ett, det är fullkomligt oglamoröst. Och det är en hemsk liksom sjukdom och
verkligen.
Det är hemskt för den som går igenom det och det är så hemskt för alla runt omkring också.
Gud ja.
Men jag tycker ändå det är fett att du känner att du vill dela det med dig.
Tack. Jag har varit nervös för att det är också så här, jag vill någonstans, som vi pratade lite om innan, så vill jag dela med mig av det på rätt sätt inom situationstecken, om du förstår hur jag menar. Och det är väldigt svårt ämne att prata om och vårt mål är ju absolut inte att någon ska bli triggad eller att liksom det här är någonting, för det är någonting vi absolut inte rekommenderar.
Men jag tror också så här, som lite, jag vet att vi sa det i något avsnitt att vi ska liksom försöka, eller du framförallt ska försöka återberätta din historia mer i så här, din känsla inombords. Hur har det känts att ta sig eller gå igenom och fortfarande gå igenom, för att det är väl en livslång kamp liksom, men hur du har känt genom hela den här liksom resan och hur du har tagit dig dit du är idag.
Exakt.
Så vi kommer liksom inte gå in på detaljer.
Nej.
Vilket vi tror är viktigt.
Verkligen.
För vi som sagt, ingen av oss är liksom utbildad i det, utan det här är liksom din upplevelse.
Ja, min historia och förhoppningsvis så kanske någon kan känna sig mindre ensam eller ja, känna igen sig eller få tips eller någonting. Jag hoppas att någonting bra kommer ut ur det.
Ja, men det tror jag att det kommer göra. I trust you.
Ja.
Så jag tycker helt enkelt att vi kör igång.
Mm, men det låter bra.
Är du redo?
Jag är redo.
Då kör vi. Här.
Ja.
Och det är dags. Jag tänker att vi börjar från början. För att få allting i liksom rätt ordning. Och jag har alltid undrat, vi har ändå pratat en del om det här. Men jag skulle säga att jag är inte medveten om hela din historia.
Nej.
Inte liksom så som vi kommer gå in på det nu.
Nej.
Så en fråga som kom upp för mig var så här, men hur började allt det här? Hur liksom grodde det här lilla fröet inom dig som sa så här, jag är inte tillräcklig?
Alltså det är väldigt, det är svårt att svara på. För att det är svårt att säga exakt när någonting händer eller hur någonting utvecklas och när. För att jag var så pass ung. Och jag har ganska tidiga minnen från, alltså jag kanske var 10, var på stranden med kompisar. Jag kommer ihåg att jag såg ett foto på mig själv bredvid en kompis och hela min värld rasade. För att jag var så här, oj.
Vad var det du såg på den bilden?
Jag såg att jag var större än alla andra och att jag var bred och hit och dit och kände att så här, oj, det här gillar jag inte alls vad jag såg.
Nej.
Tragiskt
gammal,
nog.
Hur gammal var du här?
Nej, men alltså jag skojar inte om jag säger att jag var 10 år kanske. Och typ gick in på toaletten och grät. Och har alltid varit väldigt självkritisk. Men har väl inte, alltså på något sätt, så, även om jag kände så om mig själv, så var jag nog ändå så här, ja, men 10 minuter senare så släppte jag det och så lekte jag med mina kompisar igen. Men jag kommer ihåg att vi var på en semester i Turkiet. Och det var första gången som jag kände liksom något form av, alltså, självhat. Och det låter så hemskt att säga, men att jag liksom, det blev en obsession. Jag kunde inte sluta tänka på att liksom så här, nej men, eller du vet att man tar någon familjebild hit och dit och oj oj oj, det var inte bra, och man får för sig att man ser ut si och så, och kände mig liksom stor och otillräcklig, att jag inte såg ut som alla andra.
Men vad kände du liksom i det här tidiga stadiet i din ätstörning? Vad kände du liksom om dig själv när du stod framför spegeln?
Jag kände, och någonting som är väldigt vanligt är att man har så här body dysmorphia. Att man ser någonting som inte finns. Och jag, alltså det är svårt att förklara liksom exakta känslor, men det är liksom ett hat. Och man väljer att fokusera på saker man tycker mindre om med sig själv. Det blir obsessions, man tänker på hur kan jag bli bättre.
För det här var ju någonstans liksom ett självhat, och det är väl det som är en ätstörning, men att du sen väljer att agera på ditt självhat.
Exakt.
Och det var väl någonstans, när kände du att du faktiskt började liksom agera på dina känslor?
Det var nog när vi kom hem från semestern. Det var då allting började, inte på riktigt kan man inte säga, men du vet, alltså när det verkligen var så här, okej, men nu har det skett en förändring.
Du började agera från att så här, det har varit tankar om hur du ser dig själv, till att faktiskt börja att liksom, jag måste göra något åt det här, för att min hjärna säger till mig det. Liksom.
Exakt. Och det här var också typ en kombination med att jag också alltid har haft ganska mycket magproblem. Och jag har alltid, alltså du vet, hatat att må illa, hatat av tanken att typ så här, alltså spy eller du vet sådana grejer, eller bli magsjuk eller du vet så här. Och det blev typ så här, när jag började agera så började jag också må dåligt. Och då blev det också en stress att jag fick magproblem, mådde illa hela tiden. Och då blev det i sig typ en ond cirkel också. För att jag var någonstans så ung så att jag inte riktigt förstod kanske vad jag agerade på. Så det blev typ en kombination av de två grejerna som blev en väldigt ond spiral som började.
Men liksom, vilket stadie i livet var du i när du började liksom agera? Var du, kände du att du var liksom lycklig i din liksom omgivning? Hur gick det i skolan? Hur, liksom, hur såg din omgivning ut?
Alltså på något sätt, jag har alltid haft väldigt så här, fina vänner. Jag har aldrig liksom varit, alltså, mobbad på det här sättet. Men någonstans så tror jag typ att så här, att jag på något sätt har känt att så här, jag inte typ, inte så här passar in, men att så här, man är inte lika cool som de populära tjejerna, men man är heller inte ensam. Och jag tror att så här, jag har alltid varit ganska alltså ganska alltså snäll.
Ja, du är extremt snäll.
Fortfarande. Jag tror att jag har tagit väldigt mycket skit. Eller väldigt mycket liksom så här att det känns ibland som att folk generellt kan använda mig lite som ett bollplank. Typ för att jag oftast tar saker, säger inte så mycket om det. Men någonstans så kanske det föder en dålig självkänsla. Om man hela tiden kanske blir den som blir lite, alltså inte kanske medvetet alltid, men lite lämnad utanför. Lite hackad på eller, alltså du vet, sådana grejer.
Men känner du att det liksom, när man tänker på så här, det började väldigt tidigt. När du var väldigt ung och man kanske liksom inte är jättemedveten om hur allvarligt det faktiskt är. När liksom insåg du själv hur pass allvarligt det var?
Men jag kände ju att där efter ett tag så fick jag inte i mig den näringen som en kropp behöver för att fungera på ett hälsosamt sätt. Och började liksom kanske stänga ner lite grann. Och det var liksom en vanlig morgon. Mådde lika dåligt som alla andra dagar. Gick upp i min säng, skulle bara gå på toa och bara svimmar på vägen och slår i huvudet. Så att jag ringer till pappa då direkt och de har väl såklart sett en förändring. Och han känner väl då, eller min familj känner att nej, nu är det nog. Så att ganska snabbt efter det så fick jag hjälp av både skola och min familj. Ja, men fick hjälp väldigt fort. Vilket jag är väldigt, väldigt tacksam över.
Men när var det samma liksom tillfälle tror du att folk i din omgivning också såg det här? Eller tror du att så här, det är många som sett det mycket tidigare? Eller liksom när förstod du att folk runt omkring dig?
Alltså det var så svårt för att någonstans så typ känner jag att jag var för ung för att vara helt medveten om vad som hände. Och jag tror att jag försökte typ förstå det själv i mitt huvud också. Så att jag tror att inte ens jag förstod förrän jag typ fick alltså professionell hjälp hur det var. Jag tror inte att eller jag tror att min familj märkte väldigt tidigt. För att det blir ju som sagt ett skifte i hur man beter sig. Andra rutiner. Väldigt liksom låg energi. Så att jag tror att ja, alltså de märkte nog ganska tidigt.
Men när du väl liksom kom till det stadiet att så här, men nu har jag fått hjälp. Folk vet om det. Vad hände då? Vad händer liksom den dagen du säger att så här, eller den dagen du inser att du behöver hjälp och folk runt omkring dig också inser det. Vad är det som händer? Hur går det till? Vilka pratar man med? Eller gör man mer än prata? Vad gör man?
Ja, eftersom att jag var ganska ung så kunde vi ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Och jag fick en tid väldigt fort. Och det som sker direkt när man kommer är att man får göra en undersökning. För att se vilket tillstånd man är i. Och sen så får man träffa, jag hade 2 stycken psykologer som jag pratade med. Om jag minns rätt så tror jag att vi pratade typ 1 eller 2 gånger i veckan. Och sen så får du ju väldigt specifika restriktioner på vad du ska göra. Eller kan göra, vad du inte kan göra. Och sen så helt enkelt börjar man med terapi och att försöka hitta roten till vad som har hänt. Hur man kan gå vidare. Hur man kan komma ur det. Vilken typ av hjälp man behöver. Och det var både, jag kommer ihåg att det både var besök på psykiatrin, men det var också hembesök. Det var också ja, men typ för att så här, avdramatisera saker så kunde man gå ut och typ fika eller det blev liksom typ som kompisar lite man hängde med. Men man visste också att så här, ja, men de här får hjälpa mig. Jag kommer ihåg, eftersom jag var väldigt ung så var min pappa med på ganska många möten också. Mm. För att få liksom se lite vad som händer.
Mm.
Och sen är det ju rutinkontroller varje vecka.
För att där se. Man går och gör typ alltså fysiska tester, eller?
Nej, inte så, utan de mer undersöker din kropp för att se lite vad som eventuellt händer.
Mm. Ja. Och då man tar typ prover, nej?
Nej, alltså det är väl mer typ att man väger sig. Och att man, ja men för det är ju också, klarar man inte, för det är ju också så att det är ju en så pass, alltså det är en psykisk sjukdom och det är liksom, har man inte varit där så kan man inte förstå hur svårt det är. Och det är så svårt att ta sig ur det och det är så svårt att bara liksom, för någonstans när man är i det så vill man ju heller inte riktigt förändra. För att man har ju blivit van med det man har.
Eller? Ja, och någonstans så här, tycker man kanske själv att så här, det man gör funkar ju.
Mm. Exakt.
För en själv.
Exakt.
Mm.
Så då är det väldigt viktigt att man då gör de här kontrollerna varje vecka för att se att det inte går åt fel håll.
Mm.
Och går det alldeles för långt så då finns det inget annat val än att läggas in.
Nej.
Mm.
Gud, det är så, jag som liksom aldrig, alltså det är väl klart att man, jag tror att man som ung tjej överlag har någonstans haft de tankarna.
Mm.
Jag tror det är väldigt många som har de tankarna men som kanske inte har valt att agera på dem.
Mm.
Och det där är ju en hårfin gräns.
Det är verkligen, för att som jag sa så, jag var inte helt medveten om vad jag påbörjade.
Nej.
Och jag tror att man kanske inte är helt medveten heller, eller man kanske inte vill inse att man gör vissa förändringar. Så att det är lurigt.
Mm. Men jag tycker att du, alltså överlag bara genom att öppna sig och prata om såna här saker så tror jag verkligen att det är också ett sätt för dig själv att bearbeta det man går igenom, men det är också förhoppningsvis liksom ett sätt att nå ut, för det tror jag det vi vill få ut av det är att så här, det är allvarligt och det är någonting man borde ta hjälp med och redan egentligen också ha de här tankarna utan att agera redan då.
Verkligen, alltså ta hjälp i ett så tidigt skede som möjligt för att ju djupare man kommer i det, desto svårare blir det också att ta sig tillbaka.
Mm.
Och jag fick ändå hjälp i ett hyfsat tidigt skede.
Mm.
Vilket jag känner har verkligen varit avgörande för min del också. Ja.
Men jag tänker att vi håller tanken lite. Mm. Och så ska vi lyssna på en liten låt. Och sen så går vi in på vart du är idag.
Ja, det låter bra.
Bra. Looking back, it all seems like a day. All my youth have been frozen in space. I've lost control in so many ways. I've lived so long, but all I know is today. Då är vi ju tillbaka. Och någonting som jag tror, eller som jag också verkligen undrar med tanke på att vi är så nära idag, är ju vart du befinner dig i hela den här djungeln idag. Liksom. Mm. Vad är dina känslor och vad är liksom din, vad är din situation just nu?
Mm. Jag skulle ljuga om jag sa att det var bra.
Mm.
Men jag skulle heller inte säga att jag är sjuk.
Nej.
På så sätt att jag är i någon hälsofara.
Mm.
Jag känner att jag har tagit med mig väldigt mycket från min terapi. Och väldigt, jag har någonstans typ att så här, jag vill inte hamna där igen. Nej. Och för mig så var det aldrig värt det att må så dåligt.
Nej.
Och ha så mycket restriktioner och att inte orka umgås med varken familj eller vänner eller liksom ha sociala relationer överhuvudtaget.
Mm.
Men det är också svårt för att någonstans så strävar man ju fortfarande efter ett ideal som kanske inte riktigt finns.
Mm.
Och jag tror att det kommer man struggla med. Ja, alltså,
hela sitt liv.
Ja, jag tror det.
Men hur känner du dig liksom mentalt idag? Känner du att du så här, har dina känslor i schack? Eller känner du att så här, gud, ibland är det så jobbigt så att jag liksom vet inte vad jag ska göra av mig själv och vill bara gömma mig under en kudde och gråta liksom?
Mm. Så känner jag absolut, till och från. Och jag skulle säga att det går väldigt mycket upp och ner.
Mm.
Och jag har jättebra perioder.
Mm.
Och jag har väldigt dåliga perioder.
Mm.
Och jag tror för mig handlar det om att hitta en balans.
Mm.
I det sociala, i skolan. Mm. Att vara aktiv.
Mm.
Och det är svårt att få ihop den balansen för vem som helst.
Mm.
Men jag blir väldigt påverkad av om jag inte har typ den livsstil jag strävar efter.
Mm. Men jag tycker också ändå någonstans som jag verkligen har sett hos dig som jag tycker har varit så här imponerande är ändå att jag kommer ihåg exempelvis att vi satt och käkade.
Mm.
Och att du liksom har kraft och mod inom dig att öppna dig. För det är också någonstans så här, det är så svårt utifrån att se.
Mm.
Hela tiden. För jag tror att du är säkert expert på att dölja det också.
Mm.
Och då tror jag en väldigt liksom stark sida hos dig är att du berättade ju då.
Mm.
Jag har liksom, jag går igenom en dålig period.
Mm.
Och så här känner jag.
Mm. Och för mig, och jag tror att det är någonting som jag tar med mig både från terapin men också från min familj. För att jag känner att alltså, de har stöttat mig så mycket. Det här är liksom inte någonting som vi har hyschat om eller som har varit tabu på något sätt, utan vi har alltid kunnat prata om det, jag har alltid kunnat öppna upp mig om mina känslor, och det har gjort att jag känner mig trygg med, de kan ju öppna upp mig för att jag känner att någonstans så är det så viktigt att ibland bara säga det högt, hur jobbigt det än är och hur mycket man än vill dölja det, för någonstans så blir det också att man skäms när man håller på och är i sina dåliga perioder. Men att få prata med någon om det, att få liksom ett annat perspektiv, att få höra någon annans ord kan ibland vara så avgörande för mig. Så att det är någonting som är så viktigt och som jag tycker att alla borde försöka göra efter sin egna förmåga, att så här, var öppen, prata om det, ha vänner du kan vända dig till.
Mm.
För att så här, dina riktiga vänner och din familj, de kommer heller inte döma dig.
100%. Och jag tror precis som du säger att det är viktigt att få höra andra perspektiv. Att så här, ja, men framförallt då kanske någon, ja, just när man har sina låga perioder och någon som kanske är frisk. Mm. Som liksom tänker på ett helt annat sätt.
Verkligen, liksom, för att någonstans när man är inne i de här perioderna, man tänker så irrationellt.
Mm.
Och egentligen ingenting makes sense.
Nej.
Och man blir också så inne i det här spåret. Du kan inte fokusera på någonting annat.
Nej.
Men att då få höra någon och bara så här, ja, men att jag fick höra ditt perspektiv eller att jag fick ringa hem och prata med någon.
Mm.
Det gör så himla mycket.
Men jag vet att du och jag framförallt har pratat väldigt mycket om så här, sociala medier och ideal och hur påverkar det. Och vi var lite inne på spåret om att så här, ja, men när det här startade för dig så var ju du väldigt ung och vi är ju liksom, du är 24 idag och jag är 25. Och det var inte jätteinne med just sociala medier.
Nej.
Men att det ändå fanns ett typ av ideal. Hur,
verkligen.
Hur känner du att det liksom påverkar dig idag?
Mm, alltså jag är ju tyvärr sån som blir väldigt påverkad av de ideal som är inne just nu. Ursäkta. Och det är svårt typ när man känner att man typ heller aldrig riktigt har passat in i något ideal. Att, ja, men först så var det ju att man skulle ha den här liksom supertränade kroppen med en stor rumpa, stora bröst, men gärna liten midja.
Mm.
Nu tycker jag att vi har kommit in i ett ideal som är att du ska vara så tunn som möjligt.
Mm.
Och gärna liksom low rise jeans.
Mm.
Och det passar ju enligt idealen bara en viss typ av människa. Och alla liksom, men alla Instagram-konton. Det är liksom, folk redigerar sina bilder. Men någonstans i mitt liksom ätstörningshuvud så kan inte jag förstå att så här, okej, men det är vinklar, det är kanske lite redigering, det är skönhetsoperationer. Jag kan liksom inte ta in det.
Nej, och det är också någonstans så här, jag som håller på mycket med Instagram tycker det är väldigt roligt. Jag vet ju också att så här, bakom en postad bild så ligger det 100. Och de där 99 andra, de ser inte ut som den här.
Nej.
För att som du säger, det är en vinkel, det är liksom, det är något annat ljus. Nej, men det här ljuset är inte bra. Och jag tror, men hur känner du att så här, hur kan du någonstans liksom arbeta mot att inte bli påverkad? Känner du att det är något sätt som du har som att så här, det här kan göra att jag inte blir lika påverkad av sådana här saker?
Ja, alltså jag har ju verkligen gjort en rannsakan, visst heter det så? Vilka jag följer på Instagram till exempel. Och jag, till exempel när det kommer till influencers, så har jag verkligen bara valt att följa till exempel personer som visar upp bra, dåligt, som väljer att kanske inte redigera sina bilder lika mycket. Sen absolut, vi alla lägger upp snygga bilder på oss själva, och jag är all for it. Alltså snälla, det är klart du ska lägga upp en bild när du tycker att du själv är snygg.
Ja.
Men det viktiga för mig är att det också är äkta. Och att jag vet det. Och att så här, ja men jag kan liksom finna en tröst i att, eller tröst är ju fel att säga också, men att liksom så här, jag vet att men du är the real deal. Och det här, jag får se hela dig. Medan typ de här Instagram-modellerna som bara lägger ut när allting är perfekt. Eller som har, för det har också varit väl ganska många influencers till exempel som har kanske inte varit eller haft ett visst mindset de själva och kanske uttryckt det och det har kommit ut på väldigt fel sätt. Och då om jag har hört om det så har jag direkt varit så här, okej, men jag kommer liksom inte följa dig längre.
Nej. Men hur tänker du typ när det kommer till så här skönhetsoperationer, nu menar inte jag bara så här, oj hon har gjort tuttarna, utan nu menar jag så här fillers, alltså botox, hela det är ju inte en operation, men det är ändå ett sätt för att liksom förändra ditt utseende. Och jag vet ändå, jag exempelvis har gjort läpparna, och du har ju folk i din omgivning som liksom har gjort det, läppar och botox och sådär. Hur påverkar det dig?
Jag skulle säga att jag tycker att man får göra precis vad man vill med sin kropp, sitt ansikte, vad det nu än gäller. Men jag tycker att det är så viktigt att vara ärlig om det. Till exempel som alla influencers som har gjort till exempel Brazilian butt lift, eller de har gjort tuttarna, eller de har gjort hakan, vad det än gäller. Så kan jag tycka att så här, okej, men då har du nu helt plötsligt den här perfekta idealkroppen. Men du har liksom inte, du är inte född så. Utan du har ju betalat dig till det här. Och då tycker jag att det är så viktigt att vara ärlig. Och vara så här, ja men jag vill att ni ska veta att jag har valt att göra det här för min skull. Men det är ju klart att så här, man blir ju påverkad, för att någonstans så har jag kanske grejer jag också hade velat ändra på. Men det är där jag försöker att jobba med. Att så här, jag försöker ju komma till det här stadiet att så här, okej, men jag måste älska mig själv först, precis så som jag är. Och sen om jag skulle vilja ändra någonting när jag har kommit dit, då får jag väl göra det. Men då vet jag att det verkligen är för min skull. Och inte för att det finns ett visst ideal just nu.
Men liksom på tal om ideal och hur man liksom ska se ut och liksom vikt och hela den där liksom pratet överlag. Hur ser du på liksom typ vänner och familj som pratar om sin vikt på ett negativt sätt?
Det tycker jag att det är ett big no-no. Och jag vet att det, jag vet hur lätt det är att bara slänga ur sig någonting. Mm. Och vi alla har våra kamper, vi alla har våra komplex, vi alla mår dåligt över någonting. Men någonting som jag har känt att jag har reflekterat över på senare år är nog att jag tyvärr har varit med om väldigt många kvinnor som pratar negativt om just sitt utseende, hur man ser ut. Ja, det är samma grej.
I get the deal.
Ja, precis. Men just att så här, ja men oj, nu har jag gått upp några kilon här i juletider. Alltså du vet, säger inte sådana grejer. Nej. Utan,
och någonting jag verkligen tänkt på att så här, jag som står på sidan om, eller jag, alltså jag skulle absolut säga att jag tror att de flesta av oss har växt upp i ett klimat där så här, folk runt omkring dig inte tänker på att, så här, att du säger att du har blivit större som att det är någonting negativt.
Precis.
Gör ju att jag då också kommer kolla på mig själv i ett annat typ av ljus.
Exakt.
Att så här, men varför ska det vara negativt att jag har gått upp 5 kilo?
Verkligen.
Så länge jag är hälsosam. Och sen ska ingenting gå åt styr, varken uppåt eller neråt. Nej. För då mår inte din liksom, insida bra.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Men det är så här, att stå, och det tror jag är någonting som jag verkligen ska försöka ta med mig som förälder. Den dagen man blir förälder. Att så här, kommentera aldrig din kropp framför ditt barn på ett negativt sätt. Aldrig.
Och jag tycker typ att så här, generellt så tycker jag att fokuset, alltså framförallt när det kommer till tjejer, det ska inte handla så mycket om våra utseenden hela tiden, utan alltså typ till killar till exempel, jag och Alva, min kompis, pratade väldigt mycket om det här, men till killar är man ju ofta typ så här: oj du är så snabb, eller du är så stark, eller så, medan till typ tjejer så säger man oftast typ så här: åh men gud du är så fin, du är så gullig, lilla prinsessa.
Eller, alltså, oh my god, eller bara sen när man blir äldre, oh my god vad smal du har blivit.
Mm.
Ja, men jag kanske inte ville det.
Nej, heller. Ja, alltså, eller att det är liksom så här att det blir en komplimang. Mm. Förstår du? Medan som vi säger att man hade gått upp i vikt, vilket också är helt normalt för att man har olika perioder i livet. Men nej, men då ska det vara liksom någonting negativt, eller det ska inte liksom, eller så här, påpeka inte ens någons vikt, hur någon, om någon har gått upp eller ner, om någon har förändrat någonting. Absolut att så här, klart man kan säga vad fin du är idag och alltså oj vad fin du blev i håret eller alltså så här, men men fokusera också på en, vilka personlighetsdrag du gillar med dina kompisar, med din partner, med din familj, med dina barn. Jag tycker det är så viktigt för att skifta det här fokuset från att tjejer alltid ska, deras, vårt värde någonstans ligger i vårt utseende. Och det är där tycker jag felet börjar från första början.
Ja, och jag tror att det är så viktigt att vara medveten om. Alltså i allmänhet bara vara medveten om att så här, alltså du ska inte, ett, inte jämföra dig med någon annan. För du kommer aldrig bli som någon annan.
Nej.
Alltså alla har olika kroppar. Alla är liksom skapade på olika sätt, vilket innebär att hur mycket du och jag än skulle försöka, skulle vi aldrig se likadana ut.
Nej, och det är också där som man någonstans så måste man försöka, nu är det så lätt för mig att sitta och säga det här, men någonstans så måste man ju försöka hitta det bra i att man är unik, man ser inte ut som någon annan. Och det, alltså så här, man är fin precis som man är. Men det är ju så mycket lättare sagt än gjort.
Ja, alltså det kan ju låta väldigt klyschigt. Men jag tror att så här, det är ju egentligen grundstenen för allt. Och det gäller din personlighet och hur du ser på dig själv. Att så här, när man börjar jämföra sig med andra så är man liksom på en lite farlig bana. Faktiskt.
Och sen det är så här naturligt, vi alla jämför oss, så är det. Men det får liksom inte bli på en ohälsosam nivå, det får inte få en att uppskatta sig själv mindre. För att absolut, så här, herregud, tycker det är så viktigt att ge komplimanger till varandra och uppskatta varandra. Men glöm inte bort att bara för att du uppskattar någonting med någon annan så betyder inte det att du själv är sämre.
Nej, med det tycker jag att vi spelar en låt. I don't wanna go through my life only to realize I've
Sista delen.
Ja, vi har kommit till slutet, höll jag på att säga. Det låter ju jättesorgligt. Men
för
vi
den
har,
här gången bara.
För den här gången. Vi har kommit till den avslutande delen. Och då vill vi egentligen liksom knyta ihop säcken. Och jag vill liksom fråga, vad skulle du som har varit igenom, eller fortfarande är på den här resan kanske man ska säga. Vad skulle du vilja säga till dem där ute som kanske liksom är på samma bana som du är?
Mm. Nej, men jag skulle säga, för det första så är du inte ensam.
Nej.
För det andra, hur svårt det än är och hur jobbigt det än är, prata med någon.
Mm.
Ta hjälp. För att det är det enda sättet man kan komma någon vart på.
Men vart vänder man sig? Vad är det första man gör när man inser att så här, jag behöver hjälp?
Mm.
Om man inte vill prata liksom, med nära och kära, alltså, vad gör man?
Jag vet ju till exempel att när man är i vår ålder så kan man ju vända sig till UMO.
Mm.
Där finns det psykologer man kan prata med.
Mm.
Man kan vända sig till vårdcentralen för att i sin tur kan komma i kontakt med en psykolog.
Mm.
Känner man att det är alldeles för jobbigt och för stort steg och man hellre hade pratat med någon nära och kära vän, vänd dig till den personen, våga öppna upp dig och jag lovar att de kommer göra allt för att
hjälpa så här, till. Jag kan tänka mig, alltså jag har också väldigt svårt för att uttrycka mina känslor när jag mår dåligt, men kanske så här, skicka ett sms.
Mm.
Alltså det finns ju nu på så här, du kan skriva till din vårdcentral, du kan gå in på Kry, du behöver inte ens prata med någon i första skedet. Nej. För det kanske kan vara jobbigt att plocka upp telefonen och bara hej.
Det är jättejobbigt. Det är det allra största steget.
Mm.
Men gör man det så har man kommit så långt. Och man är på så bra väg.
Mm.
Om man har gjort det. Och också så här, märker man att man strugglar med det här. Mm. Så som vi sa tidigare, ta hjälp så fort som möjligt.
Mm. Men vad är liksom ditt tips till dem som står en nära? Så här, jag utifrån ser att det är någonting. Mm. Eller liksom någonting börjar ändras, eller man börjar liksom, ditt beteende ändras, man börjar gå upp och ner i vikt, eller man kanske märker någon springer iväg lite mer än de brukar göra. Vad gör jag?
Jag hade, alltså det kan ju vara väldigt känsligt och när man är uppe i det så känner man ju typ att det är det enda i sitt liv man har kontroll över.
Mm.
Och det är också någonting man då inte vill släppa. Mm. Och det är oftast, man smyger ju oftast med de grejerna man gör.
Mm.
Men våga fråga liksom så här, hur mår du?
Mm.
Är det någonting du vill ha hjälp med? För att det värsta man kan göra är att attackera någon och säga så här, ja, nu ser jag att du har gjort det här eller det här. Eller att man påpekar, nu har du gått ner i vikt. Eller du vet att man påpekar någonting med utseendet eller någonting som har förändrats. Mm. Det skulle jag säga att man aldrig ska göra, utan vara mer såhär, jag vill bara veta hur du mår, du har verkat lite nere på senaste tiden, eller är allting bra?
Mm.
Om man märker en förändring i till exempel att man kanske inte orkar umgås lika mycket eller man har inte samma energinivå, och bara såhär, var lite uppmärksam, men uttryck aldrig där du ser, utan går runt det lite på något sätt.
Mm.
Och att så här, någonting som jag kan tycka är viktigt också är att så här, alltså typ att man inte så här försöker förstå, if that makes sense, för att man kommer aldrig göra det om man inte har varit i det själv. Och ibland kan det nästan vara mer triggande att någon ska försöka så här ge tips eller såhär, men gör bara så här eller gör si eller så.
Mm.
Jättesnällt, och man menar bara väl, men ibland så kan det bli triggande istället.
Mm. Och kanske om man inte vet hur man ska ställa sig och vad man ska göra, så kanske man som närstående också behöver hjälp.
Exakt.
Alltså,
ja.
Också, för man är ju någonstans bara en närstående.
Ja.
Och man ska egentligen bara finnas där. Man kanske inte är där för att ge råd och tips.
Nej, liksom. Precis.
Mm.
Och jag kan tänka mig att man som närstående kanske också kan vända sig till någon professionell. Mm. Och säga, nu upplever jag det här i min kompis eller min dotter eller min syster.
Vad gör jag?
Vad, ja, precis. För att få en professionell åsikt om det kan ju också hjälpa väldigt mycket.
Men vad gör liksom, där vi är idag och liksom där du befinner dig idag, vad gör du för att du ska må så bra som du kan i det här?
För mig så handlar det om, som jag sa innan, också lite att hitta en balans i hur jag lever. Jag älskar till exempel att så här, gå ut och äta med vänner. Det är liksom en social grej som, men jag älskar mat. Alltså jag vill uppleva liksom nya smaker, nya restauranger. Gud, det är det bästa jag vet. Men det är också viktigt för mig att också typ till exempel vara aktiv. Och inte då med ett mål att förändra mig själv på något sätt. Utan för att ha en stark kropp som får mig att orka ta mig igenom skolan. Vara med vänner. Gå på restaurang. Alla de här grejerna jag vill göra. Och så här konkreta tips om man strugglar. Det är till exempel skriv dagbok. Skriv ner allt du känner. Om jag har en dålig period, så hur klyschig den låter, så sätt upp post-it-lappar över typ hela din lägenhet där det står bra saker om dig själv. Till exempel, du är vacker, du är smart, du är stark. Lyssna på affirmations. För att någonstans så är ju hjärnan ett, vad ska man säga, alltså ett verk.
Ja, men så också här, man säger också, ju mer du ser saker, ju mer kommer du tro att det är sant.
Exakt. Alltså, det är typ som en programvara. Uh-huh. Typ så här, ställer du in den på en viss grej så kommer den spela det. Mm. Men om du ställer in den på en annan grej så kommer den spela det istället. Mm. Exakt. Så det gäller att liksom omprogrammera. Alltså det är inte lätt. Men
det är en start.
Ja, det är någon lite grej jag brukar göra för att må bättre. Och sen just att, men framförallt typ att hitta en balans i livet. Omringa dig med bra människor. Gör saker du mår bra av.
Med det tycker jag att, jag vill i alla fall tacka dig. För att du har delat liksom din historia. Och egentligen en väldigt, väldigt personlig del av dig själv. Och jag hoppas att de som lyssnar känner att det liksom, det kan ge något om man känner att man är i samma situation själv.
Ja, jag hoppas verkligen det. Och jag hoppas att, ja, att någon kan ta hjälp av det vi har pratat om. Eller kanske våga prata med någon. Eller ja, vad det än gäller.
Men tack för att du valde att dela med dig. Och ja, jag tycker att, som jag har sagt innan, det är viktigt att prata om. Och det var starkt att dela med dig.
Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat.
Såklart.
Puss, puss.
Puss, puss.